Och då här har vi det så gemütligt och trivsamt. Vi befinner oss som bäst på pastorskansli här riktigt i anknytning till kyrkan. Och det är ju så otroligt vacker del av Närpes man kommer till när man har kört genom centrum och närmar sig kyrkan och kyrkstallarna och allt det här. Här sitter vi alltså tillsammans med Gerd Lindén och du är kantor i Närpes församling. Men nu ska det handla om en magistersavhandling i teologi som du har skrivit om begravningsseder i Närpes och Kaskö från 1930-talet. Det är ju ett tag sedan, men god förmiddag Gerd. Hur står det till idag?
Hejsan, hejsan. Jo, det är bra. Det är en fin dag och trevliga uppgifter som väntar att göra idag. Så att allt ser bra ut.
Allhelgona, helgen, det är ganska mycket på gång i kyrkan då säkert.
Ja, det är ju de här gudstjänsterna som med parentation och så vidare. Men vi är tre kantorer, så vi har ju varsin av de där tillställningarna. Så att man får ju fokusera jättebra på sin egen och sin och fram emot morgondagen jättemycket.
Mm. Och första november, hur känns det? Det är många tycker ju det här är en trist och synka månad, men solen skiner idag åtminstone.
Ja, november är väl bra månad. Jag är född i november, alltså det är inga problem.
Härligt. Men hör du, den här avhandlingen du skrev om begravningssederna förr i tiden, varför gjorde du det?
Ja, det kan man ju fundera. Det var ju då man skulle ha sitt ämne då, så funderar vi fram och tillbaka att vad ska man ta. Och jag tyckte att det kändes som för mig naturligt i och med att jag var i kantor sedan 1987 och jag har alltså i mer än 30 år suttit på begravningar. Så jag sa åt Ingvar Dahlbacka att jag tycker det här är mitt ämne. Och jag ville fokusera på Närpes och Kaskö i och med att jag bor i Närpes, men just då för tillfället så jobbar jag i Kaskö. Så tog jag båda de församlingarna. Så att jag har alltid funderat också på hur det har varit med begravningarna förr. Man bara vet ju hur det har varit under sin egen livstid och hur kan det ha varit. Och det har säkert inte alltid varit likadant, tänkte jag. Och lite sådär makabert kanske det kan kännas, men jag har alltid varit fascinerad av likvagnar. och det här, och sitt bilder, foton på när man har dragit då, hästen och likvagnen har dragit någon till jordfästning och följet har man sitt där. Och så har jag tänkt att nu skulle det vara roligt att få förflytta sig tillbaka och få se det där och vara med på det där. Så jag har velat veta mer om det här.
Vad härligt att höra när någon pratar så avdramatiserat om begravningar. För många är ju lite nästan rädda för att ens säga ordet begravning och sådär.
Ja, jag vet att det är väldigt känsligt. Och beroende på förstås hur nära närstående som är död och hur dant dödsfallet har varit och sådär, så kan det vara väldigt, väldigt ångestladdat såklart. Men vi blir ju lite avtrubbade nog med åren vi som jobbar med det.
Hur gick du tillväga då när du började rota i de här gamla begravningssederna?
Jag gjorde så att jag tänkte att jag måste ju få tag i någon primärkälla, någon som verkligen vet. Så jag kände till ett antal tanter och farbröder som var då tillräckligt gamla för att skulle ha varit som små då på 30-40-talet. Och tog kontakt med dem och frågade om de ville ställa upp på intervju. Och ingen sa nej. Och då tyckte jag att då ska jag sprida ut det också så att jag hade som från varje del av Närpes, västra, östra, norra och sen då Kaskö förstås med. Och det här, ja, så får jag hem till dem. Satt vi där i lugn och ro hos dem och jag hade en diktafon då, spela in dem och vad de berättade. Och det är klart att det var ju personliga vittnesbörder där, eller var vittnesmål då på det sättet. Så att det är klart, det färgas ju lite, men jag hade också då nog tillgång till böcker, bland annat Blad och Närpes historia som en historiebok och Närpes igår och idag och sen Kaskö historia nog, så att lite fakta och så, lokal fakta, men det var nog viktiga de här informanterna.
Hur beskrev de då, hur gick det till under begravningarna, ska vi säga på 1930-talet?
Nå, det var ju mycket mer praktiska insatser från de anhöriga då än vad det är nu. Vi kan inte ens föreställa oss nästan hur det ska ha varit. Folk dog ju hemma till nästan ja, 100% kan man säga. Och de, medan de väntade in att den här människan skulle dö, så de sprang nu runt där då i huset, barnen, och lekte. Och det var som väldigt så här naturligt, berättade de här människorna för mig, att döden var jättenaturlig, att inte var det som... Inte var det som inte var de rädda eller som någonting på det sättet. Så det, när personen dog då, så då tog ju de egna om hand om kroppen och tvätta och la i kista. Och inte riktigt klara av det, så kunde det finnas hjälpkvinnor som man kunde ta till. Det fanns i vissa byar någon hjälpkvinna som kom och var van med det här då. Och sen så lades kroppen i en kista. Man kunde köpa kistor faktiskt i bybutikerna här. Det var den här nuvarande begravningsbyrån Engelqvist, så det var hans far som hade börjat tillverka kistor och sålde i byarna. Så de hade dem bak i någon lager i bybutikerna. Så då lagde de den här döda då i kistan och sen förvarades den i framstugan, som oftast var kall, eller i någon lider eller uthus så här. Och ända fram till begravningsdagen. Och sen så skickar man inbjudningsbrev till de som ska få komma och vara närvarande. Till och med slutet av 40-talet så höll man på med de här inbjudningsbreven. Och det var inbjudan till att komma hem till gården och få utsjungningen. Som ju var ett tillfälle där kistan låg då ute. Och man hade radat granar, så det kallades för en gransal, kallade de det till. Eller var det sommar så kunde det vara björkar. Och i Kaskö så hade de mycket syrenbärsån, sa de, och så vidare. Och där hade man utsjungningen. Det var ofta någon då som var bra till sjung, som kom och sjöng en psalm. Det kunde vara Ute i din nåd eller Jag går mot döden var jag går, som de sjöng. Och så... Sen så stod man där och såg på den här döda då, locket var öppet och inga problem där. Väldigt naturligt sades det. Och efter det då så satt man ju, vad heter det, kistan på den här likvagnen då. Så började man fara iväg mot hit upp mot kyrkan, och i Kaskö så gick man till fots till begravningsplan.
Mm. Var det stort följe då med?
Men det beror på, det var väl släkten mest och grannar. Man färdades ju som inte så jättevida cirklar då. Det kommer inte att nämna så jättemycket, men jag antog att det var liksom bysborna mest och släkten. Mm. Mm. De körde med, de flesta gårdar hade ju en egen häst, så det var gårdens egen häst. Och jag minns bra, det var en informant, flera av de här mina informanter har dött nu också själv efter det här, men han kallade det gårdsens häst, sa han. Och det var ofta då husbonden också som körde själv då, eller om det var husbonden som hade dött så var det sonen. Och så for de iväg och de andra körde med sina hästar och vagnar och följde efter dem.
Och väl framme vid kyrkan, vad hände då?
Det här var ju söndag, det var min största aha-upplevelse, att var begravningen på söndag. Så sa de att ja, så var det alltid, till ett visst datum som jag kanske återkommer till. Jo, det var en klockringare som stod och passade på när likfölje började synas här på kyrkbacken, så då började han ringa i klockorna. Och då man kom fram så placerade man kistan på en spetslakanklädd upphöjning vid klockstapeln. Och då kom prästen och klockaren och där sjöng de en psalm. Och sen gick hela följet då genom klockstapeln och till vintergraven. Nu var det ju frågan om det var vinter eller sommar det här, såklart. Var det vinter så var det ju förr i världen omöjligt att gräva. Så då hade man en grop under gravhuset, som det kallades. Och därför varades alla jordfästa lik tills det blev våren och man kunde börja gräva. Och så dit gick de och var det sommar då, så gick de rakt i graven och där skedde jordfästningsakten då med det tillbörliga talet och vad det nu var, och jordfästningsskovlarna och sen psalm där då också. Så efter det så gick alla in och var med om gudstjänsten, så det här var en timme före gudstjänsten. Så var jordfästningen då.
Och till gudstjänsten kom annat folk också, så det, ja.
Ja, det gjorde det ju. Så det kunde ju vara flera jordfästa personer då samma dag, så de sparade väl ihop det lite då, så där var de med då.
Hur var det med minnesstund och så där, hade man någonting sånt?
Man hade nog minnesstunder, men de var då hemma. Och i Kaskö var de väldigt små, berättades det för mig, att det var väl mest de här anhöriga då, kanske närmaste grannarna eller släkten så här som var. Men i Närpes har nog minnesstunderna varit större och hade också till göra med liksom om hur rik man var och hur mycket man hade råd att bjuda på. Det var en av de här personerna som berättade för mig att lite så där stolt att men vi hade nog som si och så, vi hade nog vita dukar och vi hade nog mat och så här, men då kunde det finnas de som inte hade möjlighet till det också. Och det här, men hemma var det ju ända fram till 53, nej vad var det för årtal, jag måste nog lunta, 53 ja, för då renoverades kyrkan, men det var 65. Då renoverades prästgården om till församlingshem. Så då kunde man börja ha minnesstunden här. Mm. Men ända fram till det så var det som nog hemma då.
Men nu för tiden så pyntar vi ju kistan med mycket blommor och sådär. Gjorde man det förr också?
I Kaskö så berättade en tant att de hade pappersblommor. Man kunde köpa dem på bokhandeln. Pappersblommor och ha liksom med sig. Men jag har sett bilder på och har här i boken också bilder på det här. Och de har nog haft som någon typ av bukett ovanpå kistan. Men det var nog inte som blommor så som vi har i dagens läge. Utan det var... Det var nog inte, man köpte inte blommor på det sättet då.
Nu har du forskat i begravningssederna i Närpes och Kaskö, men har du hört övriga ställen i Österbotten? Har de följt liknande mönster eller?
Jag bara undersökte de här orterna för att begränsa mig, men det vet jag ju att utsjungningsseden pågår ännu i Terjärv, tror jag det var, om inte jag nu riktigt minns fel. Att där håller de ännu på med lite så här att de sjunger hemma innan de far till själva jordfästningen. Men nog troligen hade följt samma. Inte fanns det ju bilar och det är klart att det har varit likvagnar. Alla byar hade en egen likvagn och den tog man ju till då. Så jag tippar ju att det var samma. Men jag kan ju inte lova det.
Jag sitter här i Närpes på pastorskansli tillsammans med kantor Gerd Lindén och vi talar om begravningsseder i Närpes och Kaskö från 1930- och 40-talet. Och du har forskat i det här och skrivit din magistersavhandling i teologi på ämnet och du har en hel del material. Här ligger den blå och fin död och begravning.
Ja, det blev nog en del material. Jag gjorde den här utbildningen bara av eget intresse och så här. Och det kom så långt som till avhandlingen så tänkte jag att nu faller ju alltihopa. För jag är inte någon skrivare på det sättet. Men i och med att det var så pass intressant fakta jag fick veta av de här människorna så blev det nog färdigt. Och jag är nog ändå nöjd. Jag tycker att det är nog en dokumentation om hur det var förr. De kan inte berätta det här någon mer av de här nu som är borta nu då. Från den där tiden.
Och just den tiden, det var krigstider och det kom hem en del stupade soldater.
Jo, mellan 39 och 45 så stupade ju många och jag hade det antalet nog, men jag har inte det antalet nu hur många det var från varje av orterna. Men de kom hem då från fronten i sådana mindre fina kistor med tåget till Finnby station här i Närpes eller till Kaskö station. Och så fick de anhöriga hämta dem från tåget. och just med de här stupade så de fick ju en finare begravning. Så de jordfästes inne i kyrkan på båda orterna. Kaskö hade ju då Bladska gårdens kyrksal där uppe. men inne i Närpes kyrka och det var högtidliga former. Det var skyddskåren stod med spaljer där och tog emot. Och Lotta Svärdrörelsen var inkopplad. Marienskyddskåren i Kaskö var där och så kunde det vara byns sångkörer ibland som ställde upp och sjöng där. Så att de fick en hedervärd begravning det här och jag läste att det var 7 Närpes pojkar då som inte
hittades och kunde tas hem, men ingen Kaskebo blev kvar då vid fronten. Så att, men de som inte kunde tas hem så har blivit hyllade vid kamraternas gravar istället. Så att det var hårda tider. De kunde nog inte. Vi kan inte föreställa oss liksom. Ibland kunde de ta hem dem för utsjungning, men det var inte alltid möjligt beroende på skadorna då.
Ja, man tänker i dagens läge så är vi ju mer förberedda kring det här sorgarbetet. Det finns mycket hjälp att få. Kom det fram någonting sånt? Hur behandlar man den här sorgen för? Var det bara gå vidare?
Ja, det var så sa de det, att men livet gick vidare och var bara till börja på med hushållssysslorna genast efteråt. Så, och, men jag tänkte just, jag glömde bort att säga att det var ju gårdens hästar och så här, men i Kaska så hade de ju inte det då, utan de hade en forman som var anställd. Vi känner ju till Formansgatan från Vasa också. Och det här var just den där körkarlen som var Stensla, som hade sin speciella roll där och hade en speciell häst. Så ja, så han hämtade då från Kaska station det här. Och ja, nej, de fick nog bara gå vidare. Inte fanns det som någon sorgeterapi där. Inte. Men de kanske gav terapi åt varandra, de där äldre som hade varit med förr. Men man bara till fortsätt.
Mm. Om vi då jämför lite begravningsscenerna idag och som det var under den här tiden för många år sedan. Vad tycker du är de största skillnaderna?
De största skillnaderna tycker jag ju är att man behöver inte engagera sig så jättemycket förrän man sätter sig ner i kyrkan. Jo, och delvis förstås, man ska välja kista och man ska välja blommor och man ska välja vers som man vill läsa upp och allt det här naturligtvis. Men man behöver inte som det här förberedande arbetet alls. Så fram till 73 dog man ju mest hemma. Så det är ju inte alls något länge sedan heller. Så vi pratar ju om faktiskt ganska vår egen tid ändå. För att då byggde Närpes sin hälsovårdscentral med kylrum då för liken. Men det har nog bara varit sådär. Ja, du får ställa frågan en gång till kanske så kommer vi på spåret tillbaka.
Ja, no, men det som ändrar om vi tar ja. Till exempel själva ceremonin i kyrkan. Nu var det ju tidigare bara soldaterna som fick begravas i kyrkan. Men det är ju väldigt mycket program på en del begravningar idag. Det hade man inte då kanske tidigare på samma sätt.
Nej, man hade inte, det var ju inte möjligt. Man var ju utomhus då och man sjöng den där salmen vid graven eller två. Men det fanns ju inte möjlighet att göra någon annan musikalisk utövning. Så, men från och med 1953 då Närpes kyrka då renoverades och fick värme. Så då började man vara inne där och då var det ju möjligt att börja spela på orgel och så vidare och mera möjligheter. Nu kan man ju sitta i lugn och ro inne i kyrkan utan att frysa och blir omhändertagen av all personal, vaktmästaren, prästen, kantorn och begravningsbyrån. Och man har andra möjligheter för minnesstunderna också, just i och med att man behöver inte fara hem och ha dem om inte man nu vill ha det. Så det där är ju nog stora skillnader att man behöver inte engagera sig om inte man vill i någonting som kan kännas jobbigt. Inte.
Och det där med att kännas jobbigt, det känns ju ofta jobbigt att prata om döden och begravningar. Och det har vi hört från din forskning här att man hade kanske en mer naturlig inställning till döden tidigare. Vad kan vi lära oss någonting av hur det var förr?
Ja, om vi skulle kunna det, ja. Men vi skjuter ju nog som det ifrån oss ända tills. Jag hade någon sån här medelålders personer som jag frågade ut också. Jag ville lite veta jag också att hur tänker ni då? Eftersom det var så här enkelt förr. Att hur tänker medelålders människor? Och de sa att nu vet de ju om sin dödlighet och så här. Nu inte, de är ju egentligen rädda heller inte. Men det var nog en som sa att nej, jag tänker nog inte på det förrän nu någonting händer som kan påverka mig lite.
Och det här, så jag vet inte hur vi ska som lära oss. Och ungdomarna då, jag gjorde en enkät med dem i högstadiet och gymnasiet. Och bara av intresse också, det hade ju inte något med själva liksom, forskningen som helt att göra. Men jag tyckte att det belyste lite att de 93 svar fick jag och 58 hade obehagskänslor av att ha varit på en begravning. Och mer än hälften så har negativa känslor överhuvudtaget inför hela döden och så här. Och bara två som tyckte att den inte är skrämmande. Två av 93. Och gymnasieeleverna så tyckte att den är inte alls aktuell. Vi behöver inte alls fundera på någonting med döden nu just inte. Så att vad ska vi lära oss? Vi borde ju lära oss att men ja. Nu ser vi ju alla möjliga hemskheter och folk dör och vi hör om att folk dör och sådär. Men man kanske tänker att men det var ju inte här och det var inte någon jag kände. Så vi borde nog kanske ta till oss lite mer och stanna upp och se att det finns ett slut. Bara.
Mm. Vart tror du vi är på väg då med begravningsseder och väsen? Om vi blickar framåt i tiden, kommer den tradition vi har idag, kommer den att ändra på något sätt, tror du?
Ja, helt säkert. Det tror jag ju. Och den är ju i förändring redan nu. Det är den ju och den har väl varit det under en längre period nu. Men folk som hör till kyrkan, jag tror ju att jag vill ju tro att de fortfarande kommer att begrava sina avlidna i kyrkan. Och kyrkostyrelsen har sitt formulär som är meningen att man ska följa och det kan man väl inte frångå så jättemycket, men många önskar redan att liksom en lite lättare approach på det hela och att kanske nu inte som så tungsint och läs inte så tunga verser och så här och så nu kommer det att öka med variationerna på det, men själva grundinnehållet kommer nog att vara kvar, det tror jag verkligen. Men musiken har det ju ändrat massor från och med att man hade ju, det var ju de här klassiska sångerna som skulle sjungas naturligtvis. Jag var väldigt förvånad när det började liksom luckras upp och det blev de här moderna som kom in och blomsterhyllning till stilla musik är ju väldigt inne nu just i alla och så här. Det kan komma mera inspelad musik i framtiden. Så nu är begravningarna i förändring. Mm.